Igår jobbade vi mycket med tanken att det är inte vår kunskap om kristendom som förändrar oss, utan vår förtrogenhet med Kristus. Jag försökte skissera det här att vi kan köra ut en människa på en öde ö med 100 böcker om godhet, och han blir inte ett dugg godare av det. Han kommer att veta allt om godhet. Han kommer att se hur jämmerligt mycket det brister i hans liv. Han kommer att säga usch om sig själv efteråt, men han blir ingen god människa. Däremot kan vi låta honom leva tillsammans med en människa som är god. Och han kanske efteråt har väldigt dimmiga begrepp om vad godhet är, men han har låtit påverka sig av den som är god. Och godheten finns med en realitet i hans liv. Fast han kanske inte alltid kan uttrycka den i tabelltermer och ord. Och den verkliga förvandlingen, den finns inte i den nakna kunskapen, utan i relation med någon annan. Och eftersom Gud är den enda som har godhet i sig själv. Vi kan ju minnas den här rike ynglingen som säger: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus kommer med motfrågan: varför säger du att jag är god? Ingen är god utom fadern alena. Och det är liksom i livsgemenskapen med denne fader som godhet kan tillflyta oss som en påverkan. Det är rättfärdigheten från Gud. Och därför är det så viktigt att vi inte bedriver så att säga människovård så att säga efter kristna principer, utan att det hela tiden är Kristus som är personligen i centrum. Och som jag sa igår, förr eller senare i en själavårdsrelation kommer man till den punkten där man måste fråga personen: vem är nu Gud för dig i ditt liv? Vad har du för tankar om Gud? Vad har du för förväntningar på Gud? Vad har du för besvikelser på Gud? Hur mycket har du sett av Guds godhet? Hur mycket har du inte sett? Och hur mycket har du blivit inspirerad av den Gud du har sett? Ja, låt oss nu fortsätta. Johannes 3 kapitel. Och Jesu enkla replik till Nikodemus. Johannes 3 från början. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade: sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Någonting måste ske med människan för att hon ska kunna se Guds rike. Och när vi nu talar om Guds rike så är det som väldigt risk att vår tanke spårar ur. Så att vi skriver i andan om skriver så här att den som inte blir född på nytt kan inte förstå andliga principer. Eller kan inte förstå det andliga. Gör inte om Guds rike till ett neutrum, är du snäll. För då har du redan klivit av ifrån det som är poängen. För Guds rike är konungen. Och Guds rike är inte ett land med ett visst statsskick och vissa författningar och vissa byråkratier och vissa gränser och allt sånt här. Utan det börjar och slutar med en kung. Och överallt där den kungen råder, där är Guds rike. Så riket är på ett sätt ointressant jämfört med kungen. Har du lärt känna kungen så har du sett riket. För riket är hans kungadöme, det är hans sätt att regera. Men många, många gånger är vi kristna ute efter att se riket utan att först lära känna kungen. Nå, vad är det nu Nikodemus säger? Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Han förstår någonting om Jesus. Men Jesus säger ändå till honom att någonting mer måste hända för att du ska se att jag är kung. Och det var inte så lätt att se det. Jag menar, här kommer inte 8 livvakter och 51 hemliga poliser och röda mattor och privata jetplan och alla maktens attribut. Istället så kommer en människa från en föraktad avkrok. Kan något gott komma från Nasaret? Rannsaka skriften och du ska se att det har aldrig kommit någon profet från Galileen. Kom inte och kör med sådana dumheter, är du snäll. En landstrykare. En hemlärd predikant. Ett bysnille om du vill. En intressant kar. Men kan han vara något mer? Ja, Nikodemus har lite snappat lite grann. På något sätt måste Gud vara med denna udda figur. Gud är tydligen med honom trots att han ser ut som han gör. Jesus säger, när du blir född på nytt, då ser du att jag är kung. Vi går lite längre fram i Johannes evangeliet, för Johannes är väldigt förtjust i den här tanken. 18 kapitel. Och 33 versen. Han har sparat Johannes på vittnesbörd om det här. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade, så du är judarnas konung? Jesus svarade, säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus sa, jag är väl ingen jude. Dina landsmän och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Pilatus frågade, du är alltså kung? Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Ett konstigt rike. Ett rike där inte undersåtarna kämpar för att kungen ska överleva. Riken i denna världen, hur utbreder man dem? Jo, det gör man genom att köpa kanoner från Bofors och skjuta ner någon som befinner sig i angränsande rike. Det kanske man inte får säga när man är i Värmland, men nu sa jag det ändå. Men hur utbredes Guds rike? Jo, genom att någon som tillhör det riket låter sig dödas. I denna världen utbredes riken genom att man dödar människor i angränsande riken. Men Guds rike utbredes när människor i det riket låter sig dödas för rikets skull. För mitt rike är inte av denna värld, säger Jesus. Och här handlar det om konungslighet. Det finns två sorters konungslighet. Och har vi inte förstått Jesus på den här punkten, så har det mesta gått oss förbi i det vi kallar kristendom. Vi kollar i Matteus 28 med missionsbefallningen, får vi se vad som händer. Matteus 28 och 16. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er, och jag är med er alla dagar till tidens slut. Okej, vi får ett uppdrag. Det är ju intressant att se motiveringen till det uppdraget. Varför ska vi gå ut? Jo, Jesus säger: åt mig har givits all makt. Och det där, det tycker vi är svårt när vi ska gå ut och vittna. Jag menar, flyg på Johansson utanför snabbköpet. En fullständig främling. Och krama om honom och säga: Jesus har all makt. Och han tittar på dig som om du var färdig för inläggning på mentalen. Vad då all makt som det ser ut i världen? Det kan du väl ändå inte påstå. Och du ryggar förskräckt tillbaka och säger: nej, det har jag också alltid undrat över. Och det här, det tar ju musten ur väldigt mycket av vårt vittnande. Har Jesus verkligen all makt? Det står ju att hela världen är i den ondes våld. Har då Jesus all makt? Och om man har all makt, varför kan det dyka upp såna här figurer som hittar med jämna mellan? Han kan väl inte ha all makt om det ser ut som det gör? Och så står vi där och bankar igen på himlen och säger: Jesus, vad är du för sorts kung? Och så svarar han oss som han svarar Nikodemus, att om du inte blir född på nytt så kan du inte se mitt kungadöme. Någonting måste hända med oss för att vi ska urskilja att Kristus är konung. Det kan ha hänt med oss, det kan behöva kompletteras. Jag tror inte bara på pånyttfödelsen som en momentan, en ögonblicklig upplevelse. En enstaka explosion en gång i människans liv. Det kan många gånger vara en process som behöver få växa och mogna, precis som vi talade om mognad igår. Hur mycket har vi sett av Jesu konungslighet och hur mycket har vi förstått? Därför att om vi har förstått hans konungslighet, då förstår vi kanske också hur han råder över oss och hur vi lever tillsammans med honom för att få det hela att fungera. Men om vi inte har sett hans konungslighet, vad har vi då sett? Låt oss försöka uttrycka det så här. Jesus har all makt, men han använder den inte. Varje regent, varje konung behöver någon sorts styrmedel till sitt förfogande för att de människor som han ska regera över, för att de ska lyda honom. Så här har vi kungen och här har vi undersåtarna, och mellan kungen och undersåtarna behövs någon form av styrmedel som förmedlar kungens vilja till undersåtarna och som får undersåtarna att fungera efter kungens vilja. Och hemligheten med Jesu konungaskap är hans styrmedel. För vi kan tänka oss två olika styrmedel. Det ena är makt och det andra är nåd. Nu är vi så vana vid denna världen och dess tänkesätt att när styrmedlet kommer på tal så är vi helt främmande inför tanken att nåden kan vara ett styrmedel. Utan vi tänker ofta så här att ja, nåden, det är någon sorts Guds okej. Du har syndat, men okej då. Nu snackar vi inte mer om det. Och så blir nåden en sorts, ja, en sorts att ja, vi stryker ett streck över det gamla så får det vara bra igen. Då har vi förstått väldigt lite av Guds nåd. Lite grann, men bara lite. Därför att nåden är så enormt mycket mer. Nåden är hela den härlighet med vars hjälp Kristus som konung regerar över sin skapelse. Han är en konung som regerar i nåd och inte i makt. Nu får vi koppla på stora hjärnan här så att säga. Så att, för vi är inte vana att tänka de här termerna. Men det är väldigt nyttigt. Det är därför vi tar det tidigt på morgonen. Morgonkaffet har väl sköljt igenom nu, hoppas jag, och håller kanalerna klara. En konung som regerar genom makt. Han har sitt konungavälde genom sin förmåga att beröva undersåtarna deras frihet. Den som regerar genom makt regerar under hotet om frihetsberövande. Och konsten att regera genom makt, det är att kunna hota på ett så bra sätt så att man aldrig behöver sätta hotelserna i verket. Men när man gör det har man strängt taget misslyckats. Ju fler du sätter in i fängelse, desto färre har du ju kvar att regera över, så att säga, på riktigt. Vi slår upp i Galaterbrevet 5:13. För att jämföra med hur Gud regerar över oss. Galaterbrevet 5:13. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Vi är kallade till frihet. Vi är alltså i vår kallelse att bli undersåtar under denne ovanlige och märklige kung, är vi samtidigt kallade till frihet. Och det betyder alltså att när denne Jesus regerar så gör han det inte under hot om frihetsberövande, utan han gör det genom att ge mer frihet. Och ju mer frihet han ger åt sina undersåtar, desto mer råder han över dem. Andra Korinthierbrevet 3 och 17 till och med. Det blir rätt till sist. Andra Korinthierbrevet 3, verserna 17 och 18. Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från honom, anden. Där Herrens ande är, där Herren regerar, där är frihet. För Herren regerar inte genom makt utan genom nåd. Han regerar inte genom att beröva människor deras makt. Genom att kräva under hotelse om frihetsberövande. Utan han regerar genom att ge nåd. Och så säger nu Paulus så här. Det händer någonting enormt viktigt med oss när vi ser hans härlighet. Det, för det här är hans härlighet. Vad är det för fint med en kung? Jo, han har härlighet. Det är väldigt intressant med det hebreiska ordet för härlighet. Kavod. Det betyder att vara tung. Vilket inte betyder att vara korpulent, utan det är det här ordet som vi använder om gubbar i kommunfullmäktige. Där är det vissa pampar då som man måste hålla sig väl med. Då säger man, det är de tunga gubbarna, säger man. De tunga gubbarna i kommunfullmäktige. Det är de man måste liksom hålla sig väl med för att få igenom sina förslag och önskemål. De tunga gubbarna. Det är de som har härlighet. Och Guds härlighet består egentligen inte i makt utan i nåd. Eller om vi vill utöka det. Guds härlighet består i att han har all makt men väljer frivilligt att regera genom nåd och inte genom. Det är hans härlighet. Detta har mycket få kristna förstått. Utan många kämpar med en Gud som kräver, en Gud som straffar, en Gud som hotar, en Gud som är mer eller mindre obegriplig, som sägs vara god men som i praktiken inte är det. Och undra på att man mår illa. Och undra på att man har svårt att få det gå ihop när man ser världen omkring sig. Käre Gud, hur kan du vara god och allsmäktig och så ser det ut som det gör? Ja, se Gud, han har all makt men han använder den inte. För han vill regera genom nåd och inte genom makt. Nu ska vi försöka få lite konkret vardagserfarenhet av det där. Och då går vi till Efesierbrevet 5. Första vers. Den så kallade hustavlan. Missförstådd och misstolkad genom generationer också i vår egen. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud, han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så ska också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den. För att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla. Helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom ska var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Jag menar, hur många gånger har man inte hört manliga predikanter läsa vers 21-24? Och så slutar de där. Ofta med ett litet markerat gnägg. Och så träffar man ibland dessa kristna hustrur som ser ut som om, ja, som en kursad vov. Och det är så fromt, och det är så fint, och det är så kristet, och det är så bra. Men hustrun ser inte glad ut. Utan man ser så tydligt att hon mår egentligen ganska illa. Och så tänker man, är detta kristendom? Nej. Nej, det är inte kristet. Det är denna värld. Varför det? Därför att det bygger på makt. Och inte på nåd. Det blir aldrig balans i om vi inte läser fortsättningen. Om hur mannen ska vara. Därför att han ska ge sitt liv för hustrun. Så som Kristus ger sitt liv för kyrkan. Och det här är alltså, vad ska vi säga, ett ledarskap som bygger på nåd. Och inte på makt. Om mannen är den som så att säga regerar över hustrun genom nåd, så betyder inte det att han har ett smack makt över henne. Utan tvärtom, han har så lite makt över henne att hustrun måste uppmanas att underordna sig sin man. Det behöver man aldrig uppmana hustrun om det är så gubben har makt. Då får hon göra det vad som vill eller inte. Men nu är det så att när mannen ska regera i nåd, då har han fått avstå från alla maktens attribut. Och då behövs det kanske en liten uppmaning till hustrun, underordna dig din man. Ja visst, säger hon. Det är ju en förmån att ha en gubbe som tar första stöten. Det är ju härligt. Och det är liksom insikten i det här som gjort att det av hävd aldrig har funnits kvinnliga officerare förrän i vår tid. Utan det har varit gubbarnas sak att gå ut och försvara kvinnor och barn. Ta första stöt. Vi ska inte komma in på om man ska kriga eller inte. Det får bli en annan femma. Men i vilket fall? Det är en förmån att få underordna sig någon som regerar genom nåd. Och mannen kan inte tänka, vem har jag makt över? Utan mannen har bara att tänka, vem ska jag underordna mig? Nämligen Kristus. Och fråga nummer två, vem ska jag ge mitt liv för? Nämligen hustru och barn. Det finns inte utrymme för makt. Hustrun tänker, vem ska jag underordna mig? Ja, jag underordnar mig Kristus. Jag underordnar mig min man som har underordnat sig Kristus. Vem ger jag mitt liv för? Svar mina barn. Men det finns inget utrymme för frågan, vem har jag makt över? Därför att ledarskapet i Guds församling och i den kristna familjen måste återspegla det gudomliga ledarskapet. En Gud som regerar genom nåd och inte genom makt. Och den verkliga härligheten i sammanhanget lyser fram i detta att man inte regerar i nåd i brist på bättre, så att säga. I brist på makt. Hoho, ja, här har vi ingen makt, så här får vi lov att regera genom nåd. Utan det som är den gudomliga dimensionen, det är att ha all makt men välja att regera genom nåd. Det är Guds firmastämpel. Nu sa jag nyss att när Kristus regerar så gör han det genom att ge mer frihet. Inte genom att hota om att beröva frihet. Och det är på det vi alltid känner igen. Guds sätt att regera. Den hustru som har på ett rätt sätt underordnat sig en rättsinnig man upplever mer frihet. Därför att för henne är det så att säga poängen, det är vitsen i det hela, att ja, det där sköter min gubbe och det sköter min gubbe och det där slipper jag och det behöver jag inte ta ansvar för. Jag är så fri. Och därför tycker jag det är underbart att få tillhöra honom och få ta emot impulser från honom. Och det är också den Guds barns frihet som vi är kallade in i, så att säga, under Kristus. Ja, det där behöver jag inte bekymra mig för. Och det där behöver jag inte bekymra mig för. Och morgondagen behöver jag inte bekymra mig för. Men den sköter han. Jag kan leva i barnaskap. Jag är fri. Ja, men han råder ju över det, han regerar ju över det, han bestämmer om du ska vara missionär i Australien eller om du ska vara evangelist på Grönland eller vad du ska hitta på. Ja, det kan väl hända. Men jag vill det ju själv. Det är klart, när man har en sån förmån att få tillhöra en sån herre man önskar ju inget högre än att få göra som man vill. Det är ju det som är så roligt, det är ju det som ger det hela mening, det är ju det går ut på. Att du inte har begripit det. Jag har inte begripit någonting. För den som inte är född på nytt kan inte se Guds rike. Det måste ske någonting med oss för att vi ska kunna se att detta är poängen. Det är detta som är livet och det är till detta vi är skapade. Det här är det enda som funkar i längden. Och det är faktiskt det enda som gör livet riktigt roligt och meningsfullt. Det måste hända någonting utifrån med oss för att vi ska upptäcka det. Många gånger som själavårdare så sitter vi i situationer där det gäller att hjälpa en människa att upptäcka vad som är ljus och vad som är mörk. Jag sa nyss så här att Johannes var väldigt förtjust i det här med Jesu konungslighet. Så vi tjuvtittar lite till i hans evangelium, får vi se, 6:e kapitlet. Och 44:e versen. Där är det ju så här i 6:e kapitlet att Jesus har utspisat en förfärlig massa människor. 5000 familjer får vi väl säga att det var. Och då blev ju folk entusiastiska. Hjälp att kunna ge mat åt så många med så lite råmaterial. Den killen måste vi ta vara på. Och så ska man till varje pris göra honom till kung, en sån där vanlig kung, ni vet. Och Jesus, han försöker att smita sin väg, han drar sig undan och han försöker åka över sjön och så vidare. Men folk efter, nej du ska inte komma undan, nu ska vi göra dig till kung. Och när de hinner upp honom på andra sidan sjön så förstår Jesus att det går inte att komma undan så lätt den här gången. Och egentligen börjar han då predika tills de går frivilligt. Och det är ju också intressant. Ibland så kan man behöva predika så folk går. För att Guds rike ska överleva. Och då börjar han tala om att om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod så har ni inte evigt liv. Och det tyckte de, nej, nu har det gått en propp. Och så gick de. Men han hinner säga ganska mycket dessförinnan. Denna 44 versen. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Nu här var det ju massor av människor som kom. De var ju rusande i stora skaror. Nu ska vi kröna honom till kung vare sig han vill eller inte. Ja, då hade de inte kommit till Jesus. Men det Jesus talar om, det är den äkta relationen. Den där han får regera genom nåd. Och till den kan ingen komma om inte fadern tar det första initiativet. Om inte fadern gör någonting med oss så att våra ögon öppnas för hans konungslighet där han står i all sin oansenlighet. Så att vi ser hans verkliga härlighet och inte den vi önskar att han hade. Sextiofemte versen kommer samma tanke tillbaka. Och han fortsatte. Det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av fadern. Det här är väldigt viktiga verser. Man har stor användning av dem som själavårdare. Oerhört många människor brottas med oerhört mycket självfördömelse. Jag kan väl inte vara frälst som är så usel. Jag som inte håller måttet. Jag som inte klarar av att be i tungor 3 timmar om dagen. Och jag som inte klarar av att vara kärleksfull och snäll och glad och vänlig och trevlig. Jag orkar inte ens med min svärmor. Jag kan inte vara kristen. Det kommer säkert åt skogen för mig på den yttersta dagen. Jag har säkert syndat mot den helige ande. Åh, det hör vi många gånger. Vill du tillhöra Kristus är motfrågan? Ja, naturligtvis. Ja, men ingen kan längta efter att tillhöra honom om inte fadern redan har utövat nåd i hans liv. Ingen kan längta efter Kristus utan att fadern först har utövat nåd i hans liv. Och det kan hända att en människa som i djupet av en svår depression menar att Gud har förkastat mig. Men jag skulle vilja tillhöra honom. Det kan då hända att man får säga till honom: det faktum att du längtar ändå efter att få tillhöra honom är det enda stycke av Guds nåd som idag är upplevbart och verkligt i ditt liv. Men där har du nåden. För om Gud hade släppt dig så skulle du bara tycka det var nys alltsammans. Har du inte någon erfarenhet av Guds nåd på något annat vis i ditt liv, så var du säker på att din önskan att ändå tillhöra honom är återspeglingen av att hans nåd redan är verksam i ditt liv. Och därför kan vi våga sträcka oss efter mer nåd, så att du inte behöver gå i denna depressionens mörker. För Gud har redan förklarat sin nåd till dig. Och det är en av många hemligheter med ordet utvald som förekommer på många ställen i skriften. Att vara utvald av Gud. Och vi tycker: men käre Gud, vad är det du säger? Utvald. Jag menar, du som säger att du inte har anseende till personen, har du ändå favoriter? Har du ändå utvald somliga? Ja, ordet betyder tillsammans med mycket annat detta att det är alltid Guds initiativ. Det är alltid han som friar, inte vi. Det är hans frieri som ändrar förhållandena, aldrig vårt. Ni har inte utvalt mig. Jag har utvalt er. Det var inte ni som började, det var jag. Den fallna människan är så fallen att hon kan aldrig tänka sig att komma till Kristus. Och den fallna människan är så fallen att hon kan aldrig på egen hand se hans konungslighet. Det är vi som andliga ledare satt att hjälpa människor med. När de nu kommer till den punkten att de vill. Då har vi en underbar möjlighet som själavårdare. Att få, så att säga, öppna för dem det rike som inte är av denna värld. Och som finns redan här och nu. Och som vi kan få leva i, så att säga, med en fot innanför det rikets gränser. Och med en längtan efter att få gå in i det riket helt och fullt när den dagen kommer. Det rike där det finns en konung som regerar i nåd och inte i makt. Och ju mer vi ser av det riket och ju mer vi ser av den kungen, desto mer kommer vi att förvandlas till att bli människor som på samma sätt börjar utöva ett inflytande på vår omgivning, inte genom makt utan genom nåd.